Har ni någon gång varit med om någon så här speciell grej, något historiskt där man bara känner att nu stannar tid och rum? Man står där och gapar och tänker, ja men händer det här verkligen precis just nu? Är jag med där? Det finns både positiva och negativa sådana här ögonblick. Och i vår bibeltext idag är en positiv sådan. Det står så här i Markus 1, 14 och 15. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Det är alltså de här verserna jag tänkte försöka predika utifrån. Och det är nu det händer. Alltså Jesus Kristus, alltså i bibeltexten, kommer till jorden och börjar sin gärning med människor i alla olika slag. Alltså det var judar, hedningar, tullindrivare, syndare och så vidare. Johannes hade gjort allt jobb tidigare. Han hade berättat att det skulle komma någon som var mycket större än honom själv. Det var den de hade väntat på som skulle komma. Snart kommer ni få möta någon som förändrar era liv. Han hade liksom krattat manegen för Jesus. Nu var det bara för Jesus att ta vid. Men vad är det med Jesus? Varför är han så speciell? Varför fanns den här stora förväntan? Varför var man nyfiken på någon som hette Jesus? Och kanske var det inte Jesus i person som var det intressanta, utan vad han symboliserade och vad han stod för. Det fanns en tid innan Jesus, och år 597, 587 och 582 före Kristus var en tid som kom att påverka judarna och deras historia och hur de såg på världen väldigt mycket. Under de här åren så deporterades människor från Jerusalem till en plats som hette Babylonien. Och det var inte alla som behövde lämna till Babylonien. Men de som lämnade var ämbetsmän, hantverkare och andra nyckelpersoner i samhället. Och under en av dessa förvisningar, år 587, så hände någonting hemskt. Templet i Jerusalem revs. Det var i det templet man kunde möta Gud, man kunde offra, man kunde närma sig Gud. Det var en väldigt viktig plats för judarna. Och när det revs så var det någonting som hände med judarna. Det var som att luften gick ur dem. Och man började anpassa sig till den här landsförvisningen. Man började tillbe andra gudar. För att man trodde inte längre att man skulle få komma tillbaka till Jerusalem. Och i sin tur då möta Gud. Då det inte fanns något tempel kvar. Och under den här tiden i exilen så fanns det ett gäng profeter som profeterade, alltså berättade att exilen skulle ta slut. Att det skulle komma en tid när de fick återvända. De försökte få människorna att inte tillbe de andra gudarna. Och de försökte säga att Gud skulle befria människorna från deras landsförvisning. Precis som Gud tidigare hade gjort när folket var slavar i Egypten och Gud befriade dem från deras slaveri. En av profeterna skrev så här, Jeremia: det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte jag givit Israels folk och Judas folk. När den tiden och den dagen kommer ska jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska skapa rätt och rättfärdighet i landet. Och när den tiden kommer ska Juda räddas, Jerusalem, och Jerusalem leva i trygghet. Och detta ska vara stadens namn, Herren vår rättfärdighet. Och under den här exilen så växte två centrala tankar fram om Guds rike. Det ena var att det skulle komma en kung, precis som David, som skulle ena folket och riket. Och det andra var att Israel skulle bli upprättat. Där folk och land och Gud återigen skulle få bli ett igen. Vad vill jag då ha sagt med all den här historiska utläggning? Jo, att Jesus var den de hade väntat på. Han var den här kungen som skulle ena riket och folket. Nu skulle det bli en förändring. Nu skulle vi få enas med varandra och med Gud. Det var därför Jesus inte gick obemärkt förbi. Jesus proklamerar att här är jag. Det är mig ni har väntat på. Det är mig profeterna har skrivit om. Och detta gjorde att några människor valde att följa Jesus och några valde att inte följa och ifrågasätta. Är Jesus verkligen den profeterna har pratat om? När vi pratar om Guds rike och när vi läser om det i Bibeln så finns det en spännvidd mellan att det är någonting som händer precis just nu, men det är också någonting som ska hända i framtiden. Och det fanns också en tanke om att för att Guds rike skulle kunna återskapas så var man tvungen att tillgodose de svagas rätt i samhället. Och det var därför Jesus levde och verkade som han gjorde. När han umgicks med syndare, utsatta, svaga, så gjorde han inte det bara därför att. Utan han gjorde det för att manifestera Guds rike. Guds rike här och nu. Och när och om vi har Jesus som förebilder i våra liv, om vi vill bli inspirerade och formade av honom, är vi med och lever Guds rike. Och det är faktiskt så att det är inte bara härligt att vara en del av Guds rike, utan kanske snarare tvärtom. Det utmanar oss. Det tvingar oss att umgås med de svaga i samhället. Alltså vi måste se på människor på ett annorlunda sätt. Istället för en belastning så är det en tillgång. Ibland kan man få höra om Lerum, att det är en trygg plats. Här finns inget bus och stök. Här finns bara en typ av människor. Men det är inte sant. Vi har skapat en sanning som vi tror på för att vi inte ska behöva ta tag i problemen. Vi kan säga att jag skulle vilja möta de svaga, men de finns ju inte. Jo, de finns. Det är bara att vi inte alltid ser dem. Och med de svaga så menar jag, alltså de som har socioekonomiska problem, de som lever i någon form av utanförskap, och man kan även inkludera de som lider av stress, utbrändhet och ensamhet. Jag lovar att om vi börjar titta oss runt omkring i vår omgivning så ser vi behov och vi ser möjligheter att få vara med och leva och skapa Guds rike. Så mycket att göra, men också så mycket som vi gör. Även om vi inte på något sätt är klara, så har vi börjat vårt arbete för Guds rike. När Jesus talar om Guds rike så menar han att det är en politisk rättfärdig värld som är genomsyrad av Guds ande. Man gjorde inte skillnad på den andliga eller den politiska världen. Och när han säger omvänd er och tro på budskapet, så är det inte främst en andlig omvändelse han pratar om, att icke-judar ska bli judar, utan mer att kom och var med att arbeta mot Guds rättfärdighet. Var med och skapa en värld som är genomsyrad av Guds ande. Om vi går till den här församlingen, så är vi med och manifesterar Guds rike. Vi kanske inte är medvetna om att vi gör det, men vi gör det faktiskt vecka efter vecka. Vi gör det precis just nu när vi firar gudstjänst tillsammans. Olika men ändå lika inför Gud. Vi gör väldigt mycket gott, och det måste vi våga stå upp och klappa oss på axeln för. Var stolta. Vi har verksamheter som arbetar för utsatta människor i vårt samhälle. Vi har en verksamhet som heter RIA, som är till för utsatta människor som lever i marginalerna. Vi erbjuder gemenskap för äldre i olika sammanhang. Vi har flera ungdomsarbeten som handlar om att det finns vuxna människor som bryr sig om ungdomarna. Det är många som har öppnat upp sina hem och sina hjärtan för människor som har kommit och flytt för sina liv för att komma till Sverige till slut. Vi är på skolor där vi tar tid till ungdomars frågor och funderingar kring livet, mening och vardag. Varför gör vi allt det här? Varför hoppar vi inte bara det jobbiga? Jo, för att vi vill vara en öppen församling där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Vi vill vara med och sprida Guds rike. Att ställa sig frågan varför vi gör saker är otroligt viktig och avgörande. Och den ska ställas varje dag. Hela tiden. I vår församlingsstyrelse så försöker man jobba med frågan varför. Jag vet inte om ni har sett den här. Men det här är alltså någonting som kallas för Golden Circles, eller gyllene cirklar. Och det här är inte helt lätt att förstå, men poängen är att styrelsen funderar på varför vi gör saker, och det är det viktigaste. Sen hur vi gör det spelar mindre roll. Varför gör vi det? Titta gärna på den sen efter gudstjänsten. Och prata med någon i styrelsen om ni inte förstår det. För det är viktigt att den inte bara blir en styrelseprodukt som de mejslar fram, utan någonting som faktiskt levs och förstås. För det är faktiskt så att vi inte bara fyller listor. Vi räknar inte bara antalet medlemmar i våra verksamheter och i våra gudstjänster. Vi är med och bygger Guds rike. I våra verksamheter får vi ha omsorg om varandra och möta Gud på olika sätt. Det är så här att jag funderar på om jag ska hoppa där, och det gör jag nog nu. För att vi ska ha hjälp att sprida Guds rike. Att fundera på hur ska vi göra det. Hur pekar vi på Guds rättfärdighet här och nu? Så finns det ett hjälpmedel som är ett armband där det står WWJD. What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? Det där lilla armbandet hjälper oss att komma tillbaka till kärnan i allt det vi gör. Både som församling men också som individ. Att vi ställer de här frågorna och får fokus. Att vi möter de svaga och står på deras sida. Att vi försöker göra den här platsen till en bättre plats är superviktig här och nu. Men jag vill avsluta med, för att inte komma som ett tungt ok, även lyfta in den andra dimensionen av Guds rike. Det som kommer i framtiden. Det som inte hänger helt och hållet på oss. Den andra dimensionen av Guds rike är att Jesus ska komma tillbaka som en kung som regerar över den här världen. Och då ska det inte finnas någon ondska och orättvisa, förtryck och förföljelse. Det är det kristna hoppet om att det kommer bli bättre. Ljuset kommer vinna över mörkret. Och det goda kommer vinna över det onda. Och fram tills dess att Jesus kommer tillbaka, så får vi med hjälp av varandra och med hjälp av Gud göra så gott vi kan. Amen. Vi ber. Jesus, tack för att vi får vara med och leva Guds rike. Tack för att vi får peka på dig i saker vi gör. Som individer men också som församling. Herre, tack för att det kommer en tid när allting blir bättre. Och tack för att du är med oss alla dagar fram tills dess. Att du hjälper oss och styrker oss och leder oss. Amen.